Om man går in i en välsorterad italiensk bokhandel så finns det ju hyllmeter efter hyllmeter med böcker om påven Franciscus. Men om man går in i en svensk välsorterad bokhandel så har man tur om man hittar högst 2-3 böcker om påven eller av påven på svenska. Nu finns det ytterligare en bok. Den heter Påven som kom ner på jorden. Och med mig idag har jag Kristina Kappelin. Välkommen.
Tack.
Hur kom du på tanken att skriva en bok om påven Franciscus?
Ja, dels så hade jag turen att få träffa honom, att få se honom på väldigt nära håll. Och det är klart att det inspirerade mig ytterligare. Men egentligen var det att han, för mig som inte är katolik, plötsligt öppnade dörren till kristendomen på något sätt. Han gjorde det kristna budskapet väldigt tydligt och väldigt aktuellt.
Är det någonting som du upplever påven Franciscus har gjort för många som kanske inte kände kristendomen?
Nej, jag tror just att faktiskt han då lyckas nå ut långt utöver den katolska världen. Och det har man ju sett här i Italien också, hur till exempel chefredaktörer på stora tidningar som har varit uttalade ateister nu nästan tävlar om att få intervjua honom. En sak som jag liksom inte riktigt kan glömma, som jag tycker var så viktigt, vad han tydligen sa innan påvevalet, är när han säger att det är inte Jesus som står utanför och knackar på kyrkan och vill in. Det är vi som har låst in Jesus i våra kyrkor och inte släpper ut honom. Och likaså när han säger att kyrkan ska vara som ett fältsjukhus efter ett slag. Alltså att plötsligt så går kyrkan ut i samhället och tar plats och vill vara med och göra sin röst hörd i världssamfundet. Men också liksom har, som jag upplever det, ett mer nära och vill nära människorna, vill hjälpa människor i nöd helt enkelt, och gör det väldigt klart att man vill göra det.
Du har ju lärt känna honom under skrivandets gång, kan man säga. Är det någonting särskilt med honom som särskilt har slagit dig?
Det som gör honom extra spännande för mig är att han är en ganska vanlig människa, eller åtminstone framställer sig själv som en vanlig människa. Att han ständigt ber människor att be för honom, det vill säga att han talar om, jag är också en syndare, jag är inte perfekt på något sätt, jag behöver också era böner. Och också när man läser om honom, och till exempel om den här väldigt dramatiska tiden i Argentina när han blir jesuiternas ledare under det så kallade smutsiga kriget, och den balansgång han måste gå mellan militärdiktaturen och befrielseteologins präster, och hur han försöker lösa de problem som uppstår. Man kan läsa mer om det i boken, men det är väldigt spännande och det gör honom till en väldigt mångfacetterad person med många lager.
Tror du att han har tagit med sig denna erfarenhet av att gå balansgång nu med sig in i Vatikanen?
Jag tror det. Jag tror att en del av det som vi här i Europa ser som jättenyheter är helt enkelt bara att det här är för första gången en påve som kommer från Sydamerika. Och den sydamerikanska kyrkan har ju liksom i den stora katolska gemenskapen sagt ett avtryck och har liksom ett väldigt, väldigt tydligt fokus på de fattiga, de som verkligen är i nöd. Så jag tror lite grann är det det. Sen är det väl också naturligtvis att Vatikanen är ju väldigt präglad av Italien, genom att nästan alla påvar har varit italienare, genom att Vatikanstaten ligger i Rom. Påven var ju Roms kung under århundraden. Och när det då kommer in en man med en helt annan kulturell bakgrund och med ett annat fokus, så tror jag nog kanske också att det ställer till med en del problem kanske i själva Vatikanen.
Du presenterade ju nu boken på bokmässan i Göteborg. Upplever du att det finns ett intresse för påven i Sverige?
Jag var väldigt förvånad och blev naturligtvis också väldigt glad att se vilket jätteintresse det var för boken. Och då stod jag på scener som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, och det blev ganska fort alldeles fullt. Och lika så som det finns röster i Sverige som tycker att jag gullar med påven, så finns det en väldig massa människor som ser honom som, även om de kanske inte är så att säga intresserade av honom som religiös ledare, så tror jag att de har stora förhoppningar vad gäller hans roll som, han blir ju också liksom av naturnödvändighet en politisk ledare, genom att han talar om frågor som har med ekonomi att göra, som har med etik att göra, som har med miljö att göra. Många kom fram till mig och sa att de känner att han är en av de få ledare som verkligen ger en känsla av hopp i dessa svåra tider.
Och nu kommer han ju till Sverige dessutom. Det är ytterst ovanligt att en påve besöker Sverige. Varför tror du han besöker Sverige?
Ja, i första hand så är det ju naturligtvis för den här egentligen helt historiska händelsen att en påve faktiskt kommer och deltar vid högtidlighållandet av reformationen. Och det vet vi ju att det är det största och främsta målet med den här resan. Men jag har faktiskt också intrycket att han någonstans under de här åren har lärt känna Sverige, dels genom argentinare som bor i Sverige som han har kontakt med. Kanske lite grann också genom till exempel drottning Silvias arbete vad gäller barns rättigheter, trafficking och sådana här saker. Att han har sett att Sverige trots allt i ett större perspektiv, ett land där man ändå har varit solidarisk mot människor som har det svårt, har öppnat sina gränser för flyktingar och migranter. Så att jag tror kanske också att det finns i botten också ett intresse för vårt land i det här besöket. En annan sak som ju påven definitivt har gemensamt med oss, så att säga, är hans starka intresse för miljön. Och kanske också detta att ju Sverige på sitt sätt kan uppfattas som en periferi i den stora katolska världen.
Jag tackar dig, Kristina Kappelin, för att du kom hit och berättade om din senaste bok, Påven som kom ner på jorden, och som Brombergs bokförlag har gett ut.
Tack.